Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag härom året var liksom, fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer och taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Välkommen till Rika Tillsammans, detta är dagens avsnitt.
Idag har vi introduktion till rikedom i livet bortom pengar.
Ja, men vi brukar alltid säga så att Rika Tillsammans handlar om privatekonomi och just då rikedom i livet. Och då tänker många ofta att det handlar om pengar, men det tänker jag att det inte gör, utan det handlar om hur får jag ett rikt liv och vad är ett rikt liv för mig. Så att det handlar om frågor så här, hur använder jag mina pengar mest effektivt? Hur får jag mest effekt för dem? Hur använder jag dem som en resurs? Så att detta är verkligen ett komplement till avsnitt 339 och 340, för 339 var så här, spara och investera rätt och lätt, och sen hade vi bästa fonderna 2024. Så detta är också liksom som ett insteg till så här, men vad är ett rikt liv nu när vi har fått igång sparandet? Vad gör vi med pengarna då? Mm.
Och det kommer ju fler frågor som bidrar till att man kan göra sitt liv rikare.
Ja men exakt, så idag, dagens avsnitt kommer du få ett antal frågor som du kan reflektera på själv, men vi rekommenderar att prata med din partner, prata med en vän, en kollega, ett syskon, dina föräldrar, en kompis, och känner att du verkligen inte har någon att prata med, då kan du prata med oss i forumet, för att liksom, jag älskar den här typen av reflektioner och frågor. Och sen är det också viktigt att säga att inget i detta avsnitt, som det handlar om ett rikt liv, så är det liksom helt och hållet unikt för var och en själv, så där är liksom inget rätt eller fel, sant eller falskt. Alltså, det finns forskning som säger, köp den här bästa liksom globala, breda, billiga indexfonden. Finns inget riktigt sånt svar när det gäller liksom, vad är ett rikt liv. Däremot kommer vi absolut referera både till böcker, studier och forskning kring både lycka och glädje och tillfredsställelse i livet. Och det roliga är att det är många av er som kommer tycka att jag har fel, och det är därför jag tycker att det kommer vara så roligt att höra era kommentarer i forumet. Så jag tänker så här, vi gör det inte svårt så här, utan vi kör igång.
Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag, så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Holmesson.
Varmt välkommen till avsnitt 341. Och jag tänker att detta också är lite så här tankespjärn, lite utmaning i tanken, lite hjärngympa att fundera. Men samtidigt också ett väldigt viktigt avsnitt. Och jag tror också att för de flesta så handlar börmålet i livet eller med privatekonomin vara att ha en välmående privatekonomi. Och då tänker jag så här, men vad är en harmonisk eller vad är en välmående privatekonomi? Och liksom ett av de bästa svaren som jag hittat, det kommer från amerikanska Consumer Financial Protection Bureau, alltså typ amerikanska konsumentverket tolkar jag det som gjorde en undersökning om just financial well-being. Och de definierade det att det handlar om två stycken faktorer och två dimensioner. Så det handlar om trygghet och det handlar om frihet, eller valfrihet pratar de om egentligen. Och så handlar det om att titta på det på ett kort perspektiv idag och sen titta på ett långt perspektiv i framtiden. Så att trygghet idag handlar att ja, men jag har koll, jag känner att jag har koll på den löpande ekonomin. Det är jag som styr min ekonomi, det är inte som att jag träffar ett monster i slutet av månaden. Och sen handlar det om trygghet i framtiden, att jag har kapaciteten att absorbera en oförutsedd ekonomisk händelse. Att händer något i framtiden, jag blir arbetslös eller någon skulle bli sjuk eller liksom bilen går sönder eller kylen går sönder, så kan jag hantera det utan att jag behöver ligga sömnlös på natten. Och här vet vi ju så här, att vad var det jag sa, en undersökning från Sverige Ekonomi för något år sedan, att 30% av Sveriges befolkning klarar inte en oförutsedd utgift på 5000 spänn. Och sen tror jag att det var SCB gav ut någon som var så här, ja men en lite större andel klarade inte 13 000 kronor utan att ta lån. Så att trygghet idag i framtiden, och sen så tror jag att för många handlar det också om frihet idag. Liksom att ekonomisk möjlighet att kunna göra de val man vill för att kunna njuta av livet där man är idag. Och sen på samma sätt att jag är på spår att kunna nå mina framtida mål. Att många gånger så behöver vi inte vara framme för att må bra liksom med ett resultat. Till exempel om man säger att man pratar om gå ner i vikt. Så många gånger, i alla fall för mig, så funkar det många gånger att man bara är igång och tränar. Jag behöver inte ha nått min målvikt, men det känns bra redan när jag är på spår. Att jag vet det kommer hända i framtiden.
Du tänker likadant med ekonomin, att när man är på väg.
Ja, precis. Absolut.
Vad det nu är.
Ja, men exakt. Vi har ju haft avsnitt med kronofogden och vi har haft avsnitt med folk som har haft tuff ekonomisk situation, och liksom energin får man ju redan när det vänder. Inte när man
det handlar om så. Man känner att man har kontroll, så det är inte något annat som är ute och går med en.
Ja, men vi vill ju precis. Vi vill ju kunna känna att liksom det jag gör skillnad. Och varför jag börjar med detta är för att jag påstår att liksom sen vissa som lyssnar på det här avsnittet borde ta med sig så här, shit, jag borde spara mer så att jag kan nå mina ekonomiska mål i framtiden. Och några som lyssnar på detta, förmodligen en majoritet till följd av att man lyssnar inte på som man inte är intresserad av ekonomi, borde kanske spara lite mindre och konsumera eller använda sina pengar lite mer. Och jag vet att det kommer vara ganska liksom kontroversiell åsikt. Vi har ju haft ett avsnitt som heter så här Sparfällan.
Ja. Men, den åsikten står du för, du har ju sagt det många gånger.
Ja, men jag gillar att provocera. Men jag vill därmed säga så att det är inte som att poängen i detta avsnittet är så att gör ett rikt liv utifrån där du är, fundera på det utifrån trygghet, frihetsperspektiv, fundera idag, imorgon. Och jag tänker så här att där är några teser som jag tänkte presentera kring pengar. Och du, Harkan, du får gärna, du brukar inte vara med i förberedelsen, så du får gärna protestera eller förtydliga. Men jag tänker så här, pengar är inte allt, men de löser vissa problem och skapar vissa möjligheter i livet. Om man tar det till sin överdrift så kan man säga så här, jättesvårt att betala hyra eller bostadsrättsföreningsavgiften med kärlek. Å andra sidan, svårt att köpa sig ett rikt liv som ofta består av tid eller relationer för pengar. Liksom. Så att där är liksom, jag kan inte ha ett liv utan pengar, och jag bör inte ha ett liv som bara handlar om pengar. Ja. Utan pengarna, de är inte allt, men de löser vissa specifika liksom, problem. Det andra tesen jag har, det är att de flesta sparar fel summa. Att många sparar alldeles för lite. att det har vi också sett siffror att halva Sveriges befolkning äger inte en fond utanför pensionssystemet. Det är bara 2 av 10 som äger enskilda aktier. Det är bara liksom en mindre än hälften som har ett ISK-konto och så vidare. Så att det är väldigt många som sparar alldeles för lite. Men jag skulle säga att det är ganska många som också sparar alldeles för mycket. Och det ser man liksom i forumtrådarna. Så hur mycket sparar du? Där det inte är ovanligt att se svar på liksom 5 000, 10 000. Alltså jag har till och med sett någon som sparar 25 000
i månaden.
Ja. Liksom. Och tesen är där också att när vi dör så har vi inte så himla stor glädje av pengar. Så att jag tänker att målet bör vara en balans mellan medveten konsumtion idag, att använda sina pengar. Och när jag pratar också om konsumtion så behöver inte det nödvändigtvis vara att man måste köpa prylar, alltså flest prylar när man dör vinner. Det är inte det, utan man kan använda pengar för att till exempel köpa sig tid. Att jag gillar till exempel så att tid är den osynliga avkastningen på pengar. Så att det kan många gånger handla om att köpa sig tid, att gå ner i arbetstid, att köpa sig tiden att kunna gå och träna, att köpa sig tiden att kunna vara med sina barn. Alltså att, för att många av oss, vi säljer vår tid till våra arbetsgivare eller till våra kunder om man driver eget, men att liksom köpa tillbaka den.
Mm, och, jag tänkte bara kring den här obalansen.
Ja.
För varför tror du att det är en sån obalans? Du kanske kommer komma till det.
Jag tror det kommer komma för att, men jag har massor av teser vi kommer komma till, men en av de teserna tror jag till exempel att få har gjort den där, tänkt ut vad är balansen mellan att använda mina pengar idag och spara för framtiden. Och eftersom den uträkningen är ganska svår, inte för att det är svår matte, men det är svårt för oss att tänka hur vill jag att framtiden ska vara, vilket är det detta avsnittet kommer handla om, så blir det mycket enklare att använda egentligen ganska kassa tumregler, som att säga så här, men jag ska spara 10% av min lön eller jag ska spara 20% av min lön, vilket är liksom så här,
bra att börja med om man kanske inte sparar, men
exakt,
men senare.
Precis, men om man tittar på det så är det liksom så här, ja men någon som är ung och bor hemma kanske bör spara 50% eller 60%. Sen flyttar man hemifrån under en period och kanske man ska spara 0%. Man kanske till och med ska låna pengar för att investera. Sen kanske man tar examen, är så här DINK, double income, no kids. Ja, men då kanske man också ska spara 40%. Och sen får man barn och flyttar till ett större boende, då sparar man 0.
För... Ja, men också för då har man lagt undan så mycket pengar kanske då. När man väl kanske vill ha ett större hus eller skaffa sig barn, att man har förmågan liksom att bära...
Ja, fast jag skulle säga att de flesta har så minst pengar när man har barn.
Jo, men jag tänkte då när man är DINK, tänkte jag. För då är man ändå att man förbereder sig för något annat. Men nu, just nu är jag DINK, men jag vet att det kan komma något annat.
Ja,
sen.
Ofta och bostad. Förbereder...
Ja, precis,
och ofta bostad. Ja. Ja, precis.
Så och det sen... kräver ju ändå lite så planering och tankeförmåga kring... Exakt. Vad pengarna ska till liksom.
Exakt. Och det är därför till exempel när man sen är 50 och barnen börjar flytta hemifrån kanske när man är 55-65. Ja, då kanske man ska spara mycket igen för då vill man bygga upp till pensionen. Så att man vill liksom balansera de här, man sparar olika i olika perioder. Men det är mycket svårare att tänka kring.
Ja, precis. Det som du säger att man kanske sparar samma procent.
Ja, det är ganska dumt.
Av sina inkomster hela tiden och liksom kanske strugglar liksom också för att klara det.
Ja. Vi hade vår kompis Niklas som under så här, drev företag under corona, liksom alla uppdrag försvann etc. Och han var så här, skitjobbigt och sånt. Och jag bara så här, men du har en buffert. Ja, men buffert använder man. Jag bara så här, men det är nu du ska använda buffert. Alltså det är ju detta, coronapandemi, inga kunder.
Ja.
Liksom så här.
Ja, ja.
Mm. Och varför vi kastar ljus på detta? För detta är egentligen, detta avsnitt också, en följd av det som Erik Strand sa till oss för många, många år sedan nu. Där han sa så här, men att han tyckte att det sämsta rådet inom finans var månadssparande. Och så skrattade han lite. Men så sa han så här, jo men... Om det är så att vi sparar och sen har en hög med pengar när vi dör, då kan man fråga sig, har jag använt min tid och min energi på det smartaste sättet? Och det är väl detta som kommer vi prata om nu, att det handlar inte om att inte spara, utan det handlar om att balansera de olika resurserna. Mm. Och jag tror att det här att pengar, detta är den tredje tesen då, att pengar är en av flera resurser för att göra livet rikare och göra det möjligt att leva det liv man vill leva. Att leva det liv man älskar och älska det liv man lever. Så att det handlar återigen hela tiden om hela den här liksom, balansen, tror jag är jätteviktig. Och en av de bästa böckerna som vi har gjort flera avsnitt på, det är av Bill Perkins, Die with Zero. Så att jag kommer använda rätt mycket illustrationer från detta. Du som bara lyssnar behöver inte göra något annat, det är bara att lyssna med. Vi kommer beskriva figurerna, men du kan också som vanligt ladda ner bara bildspelet och bläddra igenom det i efterhand. Så i alla fall, så pengar är en resurs av flera. Och här har vi använt en del illustrationer från boken Die with Zero av Bill Perkins som vi gjort flera avsnitt om som jag tycker fångar det här bäst. Och om vi tar då att pengar är en resurs av flera för ett rika liv, så säger han till exempel att det är mellan 20 och 30.
Ja, då har man ju lite mindre pengar, mycket tid och ganska mycket hälsa.
Ja, men eller hur? Man är en frisk 25-åring. Man är liksom på toppen, man är fattig student, man har mycket tid, man har mycket hälsa liksom. Man har inte så här ont i ryggen. Ja, men det är som man brukar skämta så här, träffar du en 50-åring, du kan alltid fråga så här, hur är det med ryggen? liksom. Ja, sen är man 30 till 60.
Ja, men då har man kanske lika mycket tid som pengar och hyfsat bra hälsa också.
Ja,
så man precis, är någon lite slags balans.
Ja. Ja, precis. Och sen så när man är 60 plus.
Ja, kanske lite sämre på hälsobiten. Mycket pengar och mycket tid.
Ja, så att detta liksom för, så där är lite en paradox också, att vi har liksom fel resurs vid fel tid. Att när man har som mest tid hälsa när man är ung, då har man inga pengar. Och när man är gammal så har man liksom mycket pengar, man har mycket tid, men man pallar liksom inte.
Man kan inte åka till stranden Mystik och visa upp sin kropp när man är 61, för man pallar inte det.
Ja, men
man skulle haft pengarna när man var 20 och ja, bara, nu åker jag.
Ja, men exakt. Mm. Och där är en amerikansk föreläsare, Peter Attia, som 2017 höll en föreläsning. Och då gav han en följande fråga till sina åhörare. Och det lät så här, och du kan svara på vad du tänker.
Yeah.
Om du skulle bli erbjuden Warren Buffett, en av världens mest framgångsrika investerare, hans förmögenhet var så flera miljarder US-dollar, men det enda du behövde byta var hans ålder. Och han är 93 år gammal.
Alltså jag skulle fått förmögenheten
du skulle fått för
ålder. Och hans ålder.
Ja,
hade du och blivit 93 år. Nej, jag hade inte tagit det.
Nej, och jag tror väldigt få hade tagit det bettet. Liksom. Så att redan där märker vi. Och ska vi vända på det, tror du att han hade tagit att vara liksom 47 och punk?
Ja.
Ja, eller hur? Så där tänker jag att det blir ganska intressant, för att det är en ganska enkel fråga som märker vi så här, men vi värderar ju inte pengar högst.
Nej, det gör vi ju inte, nej.
Ja.
Nej, det är väldigt intressant.
Alltså vad tänker du?
Ja, men det är inte så liksom tankarna går, eller liksom narrativet går där ute, utan man tänker inte på det man redan har.
Nej.
Och det är kanske ungdom eller hälsa.
Ja, eller familj.
Alltså det är så sjukt.
Ja.
Ja.
Eller hur? Nej, men och här tänker jag så här, att även om de flesta av oss har möjligheten att kunna tjäna mer pengar i framtiden. Okej? Okay? Men det är återigen, det är ingen av oss som har möjligheten att få tillbaka tid som redan har passerat. Eller hur?
Mm.
Men ändå så liksom så här, är det ibland så att vi oroar oss för att slösa på pengar. Vi ska inte använda pengar till dumma saker. När vi egentligen borde oroa oss mer för att slösa på tid och möjligheter som vi har idag som vi inte kommer kunna ha i framtiden. Mm. Så att det är liksom, jag kan tycka ibland är det så här felriktat att vi oroar oss för spenderingen av pengar, men vi oroar oss inte för spenderingen av vår tid. Och särskilt viktigt tänker jag att detta blir när man kan säga så här, att man går i pension på sina minnen. Mm. Att när man ligger där och är liksom gammal och inte kommer kunna göra liksom så himla mycket, vad är det man kommer ha då? Jo, men då kommer man ju ha sina minnen, och man kommer liksom utvärdera sitt liv utifrån de här upplevelserna man har varit med om i livet.
Så jag tycker att äldre människor borde kunna ge mer råd. Alltså.
Alltså.
Höja rösten.
Ja.
Nej, men seriöst så funderar jag nu på när jag jobbade på ålderdomshem när jag var i 20-årsåldern, fick jag några sådana här livsvisdomar. Alltså vet man, fick säkert det.
Mm.
Ta vara på tiden eller passa på att göra saker.
Mm.
Men jag vet inte ifall jag lyssnade på det då.
Nej.
Nej, man ska vara liksom typ snart 50 för att
börja fundera.
Passa på att göra saker.
Ja, men exakt. Så att då kommer vi till ett par teser då kring lycka eller meningen för livet. Återigen, inget som är sant, falskt, rätt eller fel eller naturlag. Bara ett sätt att tänka som, och de här sätten är ju som jag gillar. Det är inte ens som att du har skrivit under på de här. Men du, så att jag tänker så här. Ett rikt liv är unikt för oss alla. Men tänk om lycka är, eller livet går ut på att ett, komma på vad som gör en lycklig och sedan omgöra det och använda pengar för att omvandla pengar till lycka. Eller till det här som gör mig lycklig. Så nummer två, att tänk om lycka är att skapa minnen tillsammans med människor man tycker om. Eller liksom sagt på ett annat sätt också, att som detta är Bill Perkins citat. Tänk om lycka är att skapa minnen som man kan bli nostalgisk över som gammal. Och ett fjärde sista perspektiv är så här, tänk om lycka eller ett rikt liv är att få lösa problem inom situationstecken som man själv gillar att lösa. Mm. Det kommer från Mark Manson i så här boken The Subtle Art of Not Giving a Fuck.
Ja, den ja.
Ja. Men som handlar så att vi kommer alltid ha ett antal problem. Ett problem kan vara liksom så här, okay, vad ska vi hitta på med familjen?
Vilka problem vill man ha?
Liksom kunder, lösa problem på jobbet. Så att det är inte så här problem, tappa energi. Nej, utan så här, problem, så här, jag vill lära mig teckna, måla. Ja, men det är så här.
Ja, men kanske saker som gör att det känns meningsfullt. Jag tänker när du säger lycka på alla de här, så tänker jag istället så för mig själv i alla fall, vad som känns meningsfullt för mig.
Ja.
För det är inte nödvändigt så att jag känner lycka i de ögonblicken. Men något som känns som att tillvaron blir meningsfull.
Ja, men exakt. Ja.
Och det blir den ju om jag har sådana problem som jag gillar att lösa.
Ja, och att skapa minnen. Liksom så här, jag har ju lite gått all in på det här.
Det har du verkligen. Och jag är med för att lösa problem som jag själv gillar att lösa.
Ja, men exakt. Du skrattade, nu vill jag höra så.
Ja, men nu har du skaffat den nya iPhonen, ja. Och sen så blev du liksom, jag tror inte du insåg vad som skulle hända när du gjorde det. För att du har ju hållit på och dratt på det skitlänge.
Ja.
Sen så när du väl skaffade den så kände du så, men den här kameran, den har ju liksom ändå livat upp min gamla hobby att ta foton. Ja. Och sen då i kombination med att Apple har en sån här dagboksfunktion nu där man kan lägga in foton och man kan göra någon liten anteckning och så har man liksom typ livet där i den dagboken sen i form av foton och text om man vill. Ja. Så det är väl det som du har ju gått igång på det och sagt så, Karo, du ska använda den här dagboksfunktionen. Jag bara, jag vet inte hur jag ska lägga in där, men det är nog inte samma som du. Så ja.
Ja, men
det summerar väl din känsla av att du gillar att skapa minnen.
Ja, men det är super. Så här, alla som har en iPhone, om ni inte har testa den här som kom i där iOS 17.2, så kom Apples egna dagboksapp. Och du vet, för mig var det så här, detta var ju så som Facebook var för 15 år sedan, men där skulle man ju lägga
när
ut
Facebook var bra.
När Facebook var bra, man byggde sin livshistoria. Men sen blev det ju så mycket både reklam att det skulle visas upp för andra, och så tröttnade jag, för jag vill inte liksom, jag gör det inte, detta inte för någon annans skull, jag gör detta för min egen skull. Och det som är fint med den appen, den heter Journal eller dagbok, är ju att den föreslår, för den är ju med, så den vet om att ja, men idag var du där, du tog denna bilden, vill du göra en dagboksanteckning? Så behöver man bara trycka.
Du kanske har på sådana tillåt notiser, jag tycker inte om det riktigt. Men kör du på det,
ja. Precis. Rekommenderas varmt. Och därför övrigt också, för de som har haft kick-off eller ska göra en kick-off, så är det också en jättefin idé. Så här, gå tillbaka till kamerarullen och kolla på liksom, så här, vad har hänt under förra året. För att jag upplever att om jag inte har tagit bilder så minns jag inte lika mycket vad som har hänt. Utan att bilderna hjälper mig att skapa de här, ta fram minnen. Så, just det. Vi gjorde ju det där. Vi var där. Och jag försöker göra sådana små grejer också. Nu käkar vi lunch och nu spelar jag dataspel här eller PlayStation med. Eller så. Men i alla fall, så att jag tänker så här, att tänk om livet handlar om att samla på sig livsupplevelser, Och återigen, här är en vanlig liksom fallgrop att många tror att det handlar om så här pengar eller att man måste använda massor av pengar. Det ska vara resor, det ska vara heroiska hjältedåd. Det behövde inte vara. Detta kan vara så här, häromdagen så var det snö för en gångs skull i Malmö. Så jag var ju ute och åkte pulka med Elsa och vi busade och det var så här galna pulkan som försökte kasta av henne. Och det var ju jätteroligt. Så det kan vara liksom den typen av upplevelser när jag pratar upplevelser. Så att, men i alla fall, så jag tänker så här, tänk om livet inte går ut på att maximera mängden pengar. Och då har jag här en graf som kommer från Daniel Waldenström, professor som vi hade skrivit den här rapporten Fondägandet i Sverige. Och vi har intervjuat honom i tidigare avsnitt. Och det visar då en graf från att folk är 20 tills de är 90. Och hur ser medelförväntningen ut? Eller förlåt, medelförmögenheten. Alltså hur mycket pengar har liksom snitt 40-åringen versus snitt 60-åringen versus etc. Och det, om du skulle beskriva grafen, hur ser den ut?
Jo, men det är en skarp uppåtgående kurva väl, kan man säga.
Man är som fattigast
från 0 år till...
Ja, man är som fattigast vid 20 och så är man som rikast när man är 90 och sen dör man. Liksom.
Ja.
Så att liksom, kurvan går ganska mycket upp. Och jag tycker detta är ganska roligt för jag tror att de flesta av oss har på julafton sett den här Robin Hood.
Disneys Robin Hood.
Disneys Robin Hood, när Robin Hood liksom är inne hos prins John och så skickar han ut de här...
pengapåsarna.
Ja, genom fönstret. Mm. Och så alla, då tror jag att de flesta av oss köper liksom någonstans det här sensmoralen, liksom ta från de rika, ge till de fattiga. Liksom, att vi vill ha
prins John också är alldeles för fest vid sina pengar. Han sover med dem.
Ja, men exakt.
Det är dåligt.
Ja. Och ändå så tror jag att de flesta av oss är mer som John än som Robin Hood. För att när vi sparar pengar, särskilt när vi översparar, så tar vi pengar från mitt fattiga jag idag och ger till mitt rika jag imorgon eller i framtiden. Mm. Det är ju det vad Daniel Wallenströms graf visar. Det är även det som till exempel där jag plockade fram så här, snitt- och mediansiffror för Avanzas kunder. För de har släppt så här är snittkunden, så mycket pengar har snittkunden hos oss vid olika åldrar. Och den är också så här, den bara ökar. Den kurvan, det är så här ränta på ränta, den börjar på lite och slutar på mycket. Och då kan man ju ställa sig så här att de flesta som sparar, inte alla de som inte sparar, men de flesta som sparar är på väg mot att vara rikast som när man dör. Och då kan jag liksom fråga sig så här, är det poäng? Vad är poängen med att vara som rikast när man dör? För jag tror att det är få av oss som har målet att vara rikast på kyrkogården.
Ja, men du, jag tänkte på det, om den kurvan inte skulle se ut så, att man kanske, att den kanske skulle varit mer som en klocka, du vet, den här bell curve. Alltså att man anskaffar sig medel när man är yngre och sen så har man kanske som mest när man har ett på toppen av sin karriär, jag vet inte, vid 50 kanske. Och sen så går det långsamt ner, då skulle vi liksom kanske också varit lite så oroliga. För det hade ju inte visat sig på den här kurvan att pengarna går till upplevelser och minnen, utan man skulle varit orolig över att dagens pensionärer har inte så mycket sparat etc. Är du med?
Ja.
Jag bara kommer att tänka på det.
Absolut. Men jag tänker att det är ju det som egentligen vore det smarta. Att jag har liksom, borde vi inte använda den stora summan som växer efter 50 för att precis liksom få en bättre...
Du har en sån fiktiv.
Fiktiv, precis.
Kurva som då går upp och sen så går den ner igen mot slutet på livet. Ja.
Precis, och tittar vi på Bill Perkins, han har också liksom illustrerat det så här, att tänk om vi liksom peakade någonstans runt 50-60 med mest pengar. Och han har ju till och med ett resonemang i sin bok som heter så här, men tänk om vi skulle bestämma en peak förmögenhet, att vi skulle bestämma så här, när är vi som rikast? Och tricket som han säger så här, tänk på det som ett datum och inte som ett belopp. Alltså så här,
ett datum i livet. Liksom.
Ett datum i livet som säger så här, okej, men nu ska jag vara som rikast och härifrån så ska jag gå ner och börja använda upp mina pengar.
Men alltså man har ändå pengarna.
Ja.
Men man använder upp dem så de hamnar liksom inte som en siffra på ett konto. Är det det du menar?
Nej, nej.
Nej, jag fattar nog inte.
Nej, jag menar så här, att man gör, man, liksom så här, nu har vi liksom i de två tidiga avsnitten pratat om så här kommer du igång med ditt sparande, så här sparar du rätt och lätt. Och hela vår poäng var så här, var passiv, lat, oengagerad, oinloggad och ointresserad. Eller ja. Så att när du har satt igång ditt sparande så är det färdigt. Och då är många så här, men vad ska jag då göra? Jag bara så här, ja men låt oss nu göra detta som är lite kluriga. Fundera så här, vad vill jag ha i livet? Vad är ett rikt liv för mig? Vad vill jag göra när? Vi kommer att prata om så här time buckets etc. Så liksom definiera upp, vad är det som är viktigt för dig i ditt liv? Sätt prislapp på de grejerna. Vilken standard vill jag ha i livet? Så här, vad vill jag göra? Räkna ut hur mycket pengar det är. Sen jobbar du och sätter igång din pengamaskin så att du når det målet med stor sannolikhet vid en viss ålder. Kanske med lite marginal om saker skiter sig, för att vi vet ju inte hur livet kommer att se ut framgent. Men när du har nått det, så finns det liksom ingen mening att låta pengarna jobba ännu mer, utan då börjar man använda pengarna. Och det kan vara så pass enkelt som att okej, men jag går kanske lite, jag börjar jobba mindre. Jag går i pension lite tidigare så att jag pikar och tar ner det. Så det handlar inte om att späka sig eller ha ett fattigare liv, utan det handlar att vid något tillfälle i livet säga så här, nu behöver jag inte spara mer. Nu ska jag börja använda mina pengar.
Men använder man inte dem hela tiden? Det gör ju vi.
Ja, fast vi sparar ju ändå.
Och
vår kurva är så här, går inte börsen ner så blir vi ju rikare och rikare för varje år.
Mm.
Alltså min poäng här och Bill Perkins säger så här, du behöver inte mer pengar än du behöver. Alltså om du är en ekorre och du behöver 100 nötter, samla 100 nötter, samla kanske 120 nötter så att du har 20% marginal. Men alltså så här, om jag kommer dit med en lastbil med 1 ton nötter, det är inte som att ekorrens liv kommer att bli bättre.
Nej.
Alltså förstår du, det blir liksom för att när vi liksom lägger på andra perspektiv på det här med pengar. Så till exempel om vi lägger på perspektivet hälsa,
ja.
Att vi säger så här, okej, men pengar är bara en resurs av flera. Så en annan är till exempel tid och hälsa. Så kan man säga så här, okej, men om min förmögenhet ökar genom livet, att liksom så här, jag är rikare när jag är 35 än vad jag var 20, jag är rikare när jag är 45 än när jag är 35, jag är rikare när jag är 55 än 35 och så vidare. Så har jag en uppåtgående, liksom en rising wealth-kurva, liksom ökande förmögenhet. Lägg på då att när jag är 20 så har jag kanske peak hälsa och sen går den hälsan neråt. Ja. Sen kan den gå neråt olika snabbt. Missköter jag mig så är jag kanske på 50% hälsa när jag är 45. Medan tar jag hand jättemycket bra om min hälsa så kanske den inte går ner till hälften förrän jag är 65. Är du med? Men oavsett när jag tittar så går den ju ner. Och liksom, oavsett så kommer liksom en 65-åring kommer inte göra lika många skidåk till exempel som en 20-åring. Är du med? Och där har du liksom så här, att förmågan att till exempel göra fysiska aktiviteter minskar med tid. Är du med? Och då tänker jag så här, nej men då är det kanske så att vi ska använda vår tid för att köpa oss möjligheten att göra de här aktiviteterna när jag är liksom yngre. Ja. Och hur detta liksom artade sig, lite det här avsnittet, var för att om vi tittar på hur 2023 gick på börsen, så till exempel, vi brukar alltid prata så här, global aktieindexfond. Och de vi brukar rekommendera, typ så här DNB Global Index, Avanza Global, Länsförsäkringar Global, alla de gick runt plus 20%. Hade man investerat i en svensk indexfond som till exempel plus alla bolag, den gick ungefär 19%. Hade man Lysa 100% aktier också ungefär 20%, typ 18% etc. Till och med om man hade 50-50 eller 60% aktier och 60-40% gick man plus 13%. Så lägger vi på en svensk snittsparare som har 50 000 kapital, så tänker jag så här att de flesta borde ha tjänat, som har varit investerade hela året utan att ha liksom hållit på och pillat på sitt sparande, bör ha tjänat någonstans över 10 000 kronor.
Ja.
Om man har 50 000 då. Och då la jag ut en tråd i forumet som hette så här, gick du plus på dina investeringar 2023? Om ja, då utmanar jag dig här med till att ta ut en liten del av från dina pengar och använda dem till något som gör livet rikare.
Ja, hur föll det ut, John?
Ja, du kan ju kolla där själv.
Det var ändå fler som hade gått minus, på, eller inte gått plus.
Nej.
Nej, vänta, jag måste säga här.
Frågan är så här, är du med och använda lite av dina pengar till att göra något som gör ditt liv rika? Majoriteten svarade nej.
Ja, det var det som jag såg.
Ja.
Okej, så folk vill inte använda kanske de 10 000 som de möjligtvis...
Ja, men de ska inte använda alla 10 000. Det är rätt med 500 spänn.
Ja, ja, absolut.
Bjud med liksom din familj på en glass eller något. Eller, alltså så här, gör det verkligt att det här sparandet som du håller på med faktiskt har någon påverkan, en positiv påverkan på vardagen.
För familjen också, inte bara för dig.
För familjen.
Ja, okay.
Återigen, minnen.
Utomstående.
Ja, lycka är att skapa minnen tillsammans med andra.
Ja,
du ser,
ja
du ser.
Förlåt mig, jag är bara lite överväldigad.
Alltså, vadå då?
Nej, men jag tycker det är lite synd att det inte fler, att det var fler som sa nej. Och sen så är det faktiskt en väldigt viktig tanke det du säger, att det sparandet som jag håller på med, att det är inte bara någonting som pappa eller mamma gör, utan det är något som får verkliga konsekvenser också, som är trevliga i livet för resten av familjen.
Ja. Det vill säga, gå på Pinchos eller något och så säga, denna middagen har våra pengar tjänat in.
Ja, det alltså kan vi berätta för barnen och de kommer nog undra så, hur då? Hur gick det till?
Och så har man liksom ett samtal om pengar, alltså också som en fru, så här, eller så här, köp en flaska champagne eller en vinflaska. Alltså det handlar inte om så här, mer pengar, så här, det måste vara en resa. Nej, det handlar om bara att stanna upp, reflektera så här, jag har gjort något bra, mina pengar, tjänat pengar, nu förflyttar jag det till verkligheten.
Men hur har de förklarat, de som svarade nej, så varför, hur de resonerade? Var det någonting?
Ja, men det var allt som bara, jag har redan köpt någonting i höstas, jag har bytt kylskåp. Jag var så här, alltså byta kylskåp, alltså, det måste vara det tråkigaste jag använder mina avkastningspengar till. För så här, du hade behövt byta kylskåpet i alla fall. Det har ju ingenting med avkastning på dina pengar att göra.
Och ja, det är ganska osexigt faktiskt.
Ja, och det är inget illa menat.
Utan nej, det är inte, men det är osexigt att säga jag har redan köpt kylskåp.
Ja.
Okej.
Okay. Ja, så att, och jag märker, du vet, så här, jag hade en sån här novemberutmaning i forumet också, som var så här, men vet du vad, denna månaden, sätt inte in nya pengar, ta ut ditt månadssparande och gör något roligt. Samma sak, du behöver inte ta ut dina pengar, liksom, sätt inte in nya pengar denna månaden som kommer nu i januari eller i februari, etc. Och många är så här, nej men jag vill inte, detta är ju pengarna som jag ska ha för framtiden och som ska bygga min pengamaskin och sådant. Och då är vi tillbaka på det vi har pratat om tidigare, varför jag pratar om så här, pengar är inte allt, utan börja relatera det till på ett annat.
Men det är väl som du säger i början här, att det blir lite tankespjärn.
Ja.
Så att man kan få mer utrymme i huvudet kring vad man kan göra.
Och du ska ändå inte hålla på och pilla med din portfölj. Då kan du lika gärna fundera på den här frågan.
Ja.
Eller på de här frågorna. Så att, och här hade vi liksom en tråd tidigare i forumet där HT-guy, Erik tror jag, han skrev så här. Varför, eller vad tror du är anledningen till att du sparar så mycket som du gör för framtiden? Vad tror du är anledningen till att du sparar så mycket som du gör fram det? Sjukt bra fråga som man borde ta med sig. Alla, inklusive jag. Och jag tänker så här, nu och framgent i avsnittet kommer vi ge ganska många sådana här frågor. Och du behöver liksom inte bara svara och sen gå vidare, utan så att ta med dig denna frågan i en vecka, i två veckor. Skriv ner den i kalendern. Unna dig liksom tiden att fundera, att prata med din partner, prata med en vän, prata med syskon. Säg så här, vet du vad, jag lyssnade på en podd eller tittade på en YouTube-video och då sa de den här frågan.
Vad tänker du?
Ja. Så till, ja.
Man kommer ju kanske i kontakt också med känslor då.
Ja.
Jag tycker det är kul, men
jag
tycker också inte om de känslorna som kommer.
Ja. Så till exempel, du sparar ju också så här ganska mycket. Så varför tror du att du sparar?
Ja, för att jag är rädd för vad som ska hända. Jag vill ha sån här krockkudde för framtidens alla katastrofer som kan ske.
Mm.
Yeah. Det är nog faktiskt nästan det enda. Men sen så skulle jag vilja svara för att vi sparar till att kunna åka på skidresa varenda år. Det skulle jag vilja säga.
Ja, då hade vi inte skyddresor planerat när vi gjorde kickoffen i avsnitt 334.
Vad tänkte du kring det då?
Nej, men att jag tror att du är också en av de som översparar.
Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Yeah. Jo, men nu så kan jag ju åka på skidresan för att jag har översparat.
Ja.
Eller?
Ja, absolut.
Tänker jag fel?
Nej.
Nej?
Nej, vi har ju med flit gjort så här. Vi har tagit ut och sen var det så här, oj vad mycket pengar det blev. Men,
till skidresan, ja.
Till skidresan, men så känner vi så här, nej men det är värt att göra det. Ja. Så det var tvungen att utmana det här tankespjärnet, gå ut på det här jobbiga, för det är enklare att spara. Det är mer rätt att spara. Och det är så här, jag kommer inte ens lida den veckan om att vi inte åker på så här, nej.
Det kommer bara vara samma i livet.
Exakt.
Som det har varit innan, ja.
Ja, medan jag var också så här, tänk vad mycket fina bilder jag kommer att ha, så upplevelser, Elsa som ska åka i förväg. Och det kommer vi också in.
Vad sa du, Elsa som ska åka i förväg? Nej, men jag har barn som är 5 år.
Som ska åka skidor.
Som ska åka skidor,
och hur roligt vi har haft redan nu att vi har testat skidglasögon och vi pratar om skidresa och vi pratar om och gör så att vi har börjat hämta energi från den resan redan nu, trots att det är flera veckor. Trots att det är flera veckor. Så att jag påstår att skidresan har ju redan gjort vårt liv rikare idag.
Ja.
Mitt svar är så här, vi har gjort ett helt avsnitt på det där med ekonomisk oro. Så för mig handlar det också om oro. Och då kan man också fråga sig, okej, hur mycket av denna oron är relevant? Och hur mycket är bara så här, som på engelskan har det här uttrycket fear, som jag gillar, false evidence appearing real. Att det är så här, det är en känsla, men den har egentligen inte något i verkligheten att göra. Så att om vi då hoppar tillbaka till Bill Perkins, så säger han så här, men tänk om att istället för att ha en ganska så här jämn spenderingskurva genom livet. Tänk om vi liksom pikade spenderingen någonstans mellan 50 och 60. Att det är där, för där brukar vi hamna i det att vi har pengarna, vi har barn som kan ofta till exempel vara med på många olika upplevelser. Och sen drar vi den neråt så att vi får ner den här förmögenhetskurvan. För att vi får ner förmögenhetskurvan genom att spendera och använda våra pengar. Och då vet jag här att så här, att för att provocera lite om jag ska säga tankespjärnet, så skulle jag säga så här, men ett rikt liv handlar inte om hur lite du kan spendera. Ett rikt liv handlar inte om hur lite du kan spendera i livet. Och jag vet om när jag säger detta så kommer jag få liksom så här, Jan för helvete liksom, och det kommer vara liksom lika mycket förfasning som att man blir arg. Och så här, men jag spenderar bara 180 000 kronor per år och jag lever gott på det och är fire. Vi har ju haft människor som är jätteduktiga på att låga utgifter. Och det
men
kanske
det,
funkar.
Det är de, och jag känner mig inte som en av dem, kan jag säga. Nej. Tyvärr inte.
Nej, och då är vi tillbaka. Det betyder inte att de gör fel. Eller
absolut
att vi gör
inte.
Rätt, utan det, då är vi tillbaka på så här, vad är ett rikt liv för mig?
Mm.
Och då är det till exempel för oss här, ja men om vi tar vår skidresa, vi hade alternativet köra upp med bil, liksom 10 timmar i bil, eller så var vi så här, okej, vi kan köra 10 timmar i bil, det blir liksom 2 dagar upp förmodligen eftersom vi har barn, och sen ner, eller så är det så här, vi flyger på 1,5 timme liksom Malmö-Sälen.
Ja.
Ja. Och då var det så här, ja det kostade 8000 kronor. Så att där har vi ju direkt lagt högre utgifter, men det passar oss bättre. Vi värderar den 1,5 timmen på flyg gentemot 10 timmar i bil. Och jag hade haft så här, kommer vi hitta en laddstolpe? Och hade jag väl förmodligen haft lite så här räckviddsångest. Så att min poäng här är inte att spendera för spenderandets skull, utan tvärtom, det finns studier från, till exempel från Cambridge som handlar om så här, att människor som spenderar i linje med det som sin psykologiska profil har upplevt större nivå av tillfredsställelse och lycka än människor som inte gör det. Så återigen, användningen av pengar ska vara medveten, den ska vara i linje med det som jag brukar kalla för en livskompass. Och här påstår jag då att detta är tesen som jag och min kompis, eller vår kompis, eller vår vän Moa Diseborn brukar prata om, att ett rikt liv vilar på tre ben. Och detta är hennes metafor om en dyktalb. Så att här kan man ju ha lite frågesport om det är någon som vet vad en dyktalb är för någonting. Men en dyktalb är helt enkelt en gammal uppfinning som man hade i hamnar, där man satte ner tre trästockar mot varandra och sen band man dem och sen så fäste man skeppen vid de här tre trästockarna som är lutade mot varandra. Och det fina är att oavsett hur havet går, så när liksom havet går åt ena hållet, så åker den ena trästocken ner och stabiliserar
i sanden,
i botten, och stabiliserar de andra två och vice versa. Så det är extremt stabil konstruktion.
Vi håller på med sånt i scouterna också, men då kallar vi det att surra.
Alltså.
Men de är det, där det står det också väldigt stabilt, kan jag säga.
Mm. Ja, men det är liksom, och då, på, liksom så här, då påstår vi, efter att liksom så här, när jag och Mio har jobbat med både utbildningar och med klienter, att den första trästocken i den här dyktalben, det första benet, är en livskompass. Och en livskompass handlar då om att så här, peka ut den känslomässiga riktningen i livet. Vad är det som är viktigt för mig? Vilka värderingar har jag? Vad är min intention i livet? Vad är mina grundläggande egenskaper? Vad får mitt hjärta att sjunga? Hur ser en ideal period i mitt liv ut? Alltså så här, så att jag kan känna efter. Och ofta är det så här, när livet skaver, att till exempel jag hade en tråd i forumet nu, så här, bara, jag har ett obelånat hus, jag har 600 000 på kontot, jag har så här, och livet känns inget bra. Då är det ofta att liksom så här, ja men pengarna finns där etc. Men livskompassen, du går inte i linje med din kompass, du går inte i den riktningen ditt undermedvetna eller din känsla liksom vill. Så att livskompassen, det är det liksom första. Den andra delen handlar ju då sen om, när jag vet vad livskompassen pekar, att skapa liksom en sån här ekonomisk livsplan. Alltså här, när behöver jag vilken summa? Alltså här, jag vill göra en skidresa om året, eller jag vill kunna bo i Frankrike, eller jag vill köpa ett fritidshus, jag vill kunna jobba deltid när barnen är små, jag vill kunna gå i pension när jag är 58, eller vad det nu än må vara. Helt och hållet unikt för var och en. Men att liksom göra den här planen och så sätta in det liksom så här, okej, här är mitt liv, jag är 42 år gammal, här dör jag när jag är 100, här vill jag uppleva de här sakerna, sätta prislapp och sen göra beräkningen. Så här mycket kommer jag få i pension, så här mycket pengar kommer jag tjäna, så här mycket pengar kan jag ta ut från mina investeringar.
Det låter som jättemycket jobb, Jan.
Ja, men,
jag skojar, men det blir liksom så att man kan bli lite överväldigad kanske.
Absolut, men å andra sidan så tänker jag två grejer. Ett är att vad ska du ändå göra när du ändå liksom, om du är intresserad av lite ekonomi och du inte ska pilla på ditt sparande. Ja. Nummer två, detta är ett engångsjobb. Nummer tre, du behöver inte göra detta själv. Utan jag kommer prata sen, vi har lite så här Riket tillsammans-programmet där vi gör detta, men vi har också liksom, det är ju massa avsnitt och frågorna, många av de frågorna du får i detta avsnitt handlar ju om livskompassen. Liksom,
det behöver inte gå så snabbt. Nej. Man kan låta det ta tid. Kanske.
Ja, och återigen, det är ett engångsjobb som du sen behöver uppdatera. Och ja, jag tycker alla borde lägga den tiden. Och som sagt, vill man göra det med oss så kan man göra det med oss, så hjälper vi till. Vill man göra det med någon annan eller göra det själv, så går det alldeles utmärkt. Men jag påstår att gå igenom livet då, så här, när jag jobbar på ett annat företag så brukar vi säga så här, det är mycket enklare att skapa sig sin framtid än att försöka förutse den. Och jag tror att väldigt många av oss säger så här, det blir vad det blir. Medan jag är lite så här, låt oss vara mer intentional. Låt oss ha en intention kring hur vi vill att det ska bli. Men ja, då behöver jag ställa mig några liksom, frågor som jag behöver reflektera över. Och ja, det är svårare att sätta igång ett sparande på en indexfond. Liksom.
Ja, så, men vad sa du nu? Livskompass och ekonomisk livsplan. Och så vad var den tredje
och
den, benet?
Och det tredje benet är ju det absolut enklaste. Det är ju det så här, finansiella planen. Hur investerar jag mina pengar för att få dem att räcka till livsplanen? Och det fina är att livsplanen kommer att berätta för dig så här, du behöver så här mycket pengar, då kan vi räkna baklänges. Ja, då måste du spara så här mycket eller spara så här lite. Och för vissa är det så här, du behöver spara mer för att kunna ha det livet du vill ha. Och för vissa kommer det vara så här, sluta spara för helvete, utan använd liksom pengarna. Och den finansiella planen är ju jätteenkel, för den är ju så här, spara regelbundet långsiktigt, passivt i en bred global aktieindexfond med låga avgifter, komplettera med räntor för att balansera risken, just keep buying. Det är den finansiella planen. Men ofta så går vi till finansiella rådgivare för att få hjälp med det. Vilken fond ska jag köpa? Istället för att be om hjälp med så här, hjälp mig ta fram min livskompass. Hjälp mig ta fram min ekonomiska livsplan. Ja. Tänker jag. Bra. Ja. Är det något annat du tänker? Bra. Och jag tror att i grunden så handlar det om att ställa sig. Nu kommer en sån här fråga att fundera över idag till både livskompassen och livsplanen. Om du hade en liten pengamaskin som gav dig liksom någon hundralapp eller någon tusenlapp extra, vad skulle du gjort mer av i livet? Alternativt, vad skulle du göra mindre av i livet? Och detta är egentligen samma fråga som heter så här, varför tycker du det är viktigt att spara? Så att du kan få svara.
Vad tänker skulle du? Jag gjort mer av?
Ja.
Jättesvårt att svara på sån här uppskrivs liksom. Så jag gör ju redan bra de grejerna som jag vill liksom. Jag har inte någon sån tidspress i tillvaron, jag har inte någon ekonomisk press. Så jag är väldigt nöjd så, men om jag hade, låt säga att jag hade jobbat på något annat ställe 100%, då hade jag gått ner i tid.
Mm.
Det hade jag gjort.
Ja. Ja, precis. Att ha till exempel ha mer tid för sina hobbies eller sina intressen. Tänker jag. Alltså jag ställde ju den här frågan, vi hade ju en sån här föreläsning, inspirationsföreläsning som vi håller någon gång ute. Antingen brukar jag hålla den ute på företag, men vi hade den nu digitalt även för liksom alla. Då fick vi in 400 svar i en sån här ordmoln, Word Cloud. Och du kan ju läsa några, vad de hade skrivit.
Den som flest hade svarat då var jobba mindre.
Ja.
Och resa mer kanske.
Jättemånga som har skrivit rest mer, resa. Många skriver så här, mer frihet, spelat golf, äta ute, oroa mig mindre.
Spelat golf kan inte vara så många.
Jo, golf. Du ser golf där. Va? Under jobba mindre är golf.
Ja, det, man trodde det var en sport på utdöende, men icke.
Nej. Mer tid med familjen, spara för framtiden, familj, ha roligt, tid med mina barn, tid med barnen. Jag tror så här, anledningen till varför inte barnen sticker ut med för att den räknar inte ihop tid med barnen eller ha roligt med barnen. För det är två olika ord. Så den summerar.
Så då vill den inte att det ska vara samma, nej?
Nej. Spara till huset, ja, hobby.
Jobba mindre sticker ut.
Jobba mindre. Största. Ja, men absolut. Och barnen och resor skulle jag säga. Restaurang, äta, unnat mig. Så jag tror att det är väl liksom där det handlar för stressa mindre. Det är också många som har skrivit äta gott, skapa egna projekt, köpa tillgångar hade någon gjort, sluta jobba tidigare. Ja, du ser. Och jag tycker detta är liksom värdiga mål. Detta är ju saker som verkligen gör livet rikare. Och då tänker jag också så här att även då om jag säger innan så här att livet inte handlar om hur lite du och jag kan spendera, så tror jag att många av oss har ganska mycket regler kring vår ekonomi. Men många av de här reglerna handlar om vad jag inte ska göra eller vad jag ska undvika. Så här, ta inte sms-lån, handla inte på kredit. Alltså du vet, vi har massa sådana. Eller så några av oss som hänger mycket i communityn, vi har mycket regler kring sparande. Så att jag ska ha en buffert på så här många månader, så jag ska ha så här mycket i den hinken, jag ska spara x procent i månaden. Pengar inom 0-2 år, 100% bankkonto, pengar 10 år plus aktieindexfond. Alltså vi har många sådana här regler, men vi har ganska få regler kring hur vi ska använda våra pengar. Mm. Än mer kring hur man ska spendera sina pengar på ett medvetet och ansvarigt sätt. Och här tänker jag också att man kan titta på forskningen. För att det har gjorts jättemycket forskning. En av de roligaste studierna som jag gillar tror jag gjorde 2010. Där var liksom titeln var så här: om inte pengar gör dig lycklig, då använder du dem fel. Och så sa de så här, liksom, det är inte konstigt om vi har till en person som aldrig har liksom samlat på viner, så är det inget konstigt att den person kan vara ganska dålig på att köpa viner. Medan en person som har tränat, har en stor vinsamling gjort i många år, kommer ju vara mycket bättre på att köpa viner och få mer vin för sina pengar.
Ja.
Att det vill säga deras poäng var att få ut lycka för sina pengar är en erfarenhet och en träningsgrej. Det är inget vi är duktiga på från början. Mm. Och många har liksom trillat i många fällor och därför tycker de att så här, pengar gör mig inte lycklig.
Men vadå för fällor till exempel?
Men man har till exempel, så säger de här i den här rapporten, vi har gjort ett avsnitt på detta 116 där vi pratar om det i 2 timmar nästan. Men så här, köp upplevelser hellre än materiella saker. Till exempel så här, hur länge känner vi den här goa känslan av en ny bil? Ja, det är så här 14 dagar. Sen är det bara som liksom vilken grej som helst. Att vi känner ofta för materiella saker, så känner vi bara en tillfredsställelse där när vi använder dem. Sedan tappar vi bort dem, medan en upplevelse har vi ju ofta någonting att se fram emot. Så som vi berättade nu om skidresan. Jag hade någon i Riktsammansprogrammet som också bestämde sig för att lägga pengar på en resa med familjen, bjuda sin syskon och åka med barnen, för det var liksom så här sista chansen innan barnen flyttade hemifrån. Och de var så här, det var så fan, vi hade nedräkning och vi hade stor kalender och vi pratade om vad vi skulle göra där. Och det var en grej innan. Sen hade de själva semestern som var fantastisk. Och sen har de pratat om det typ varje gång de har träffats efteråt. Så du får mycket mer emotionell avkastning på en upplevelse, särskilt som ligger i framtiden.
Och som man gör tillsammans.
Och som man gör tillsammans med andra. Så att det är liksom, då har man liksom stackat massa så här positiva avkastningsfaktorer.
Mm.
De säger också så här, hellre många små nöjen istället för få stora. Så att gör någonting hellre liksom flera gånger med, som kostar mycket mindre. Gå hellre och spela bowling, nu bara hittar jag på 5 gånger, än den där helgen på Liseberg som är engångsgrej. Så hellre många små nöjen istället för stora. Att unna sig då och då var också en annan grej. Var så här, betala nu och konsumera sedan. Så att inte göra tvärtom som många gör.
Mm.
Utan så att när du upplever den här upplevelsen, till exempel semestern eller att du är ledig eller så här, då har du liksom redan betalat.
Ja, så det kommer inte på eftersläp sen.
Nej.
På ett negativt sätt.
Nej, exakt.
Men det som ibland hör, det är mammor eller pappor som tar fredag ledigt och går på badhuset med barnen. Det är en typisk sån grej, tror jag, som är liten.
Ja.
Man köper sig tid och man gör någonting tillsammans.
Ja.
Och så har man det som en positiv upplevelse.
Och så tar man lite bilder och sätter in det i sin dagbok, så får du dessutom avkastning på det som gammal.
Inte in i badhuset, men visst.
Ja, exakt. Nej, men, och där har vi också nästa så här, var generös mot andra. Att många gånger kan det vara svårt att vara generös mot sig själv. Men det är mycket enklare att vara generös mot barnen. Men där brukar någonstans också den här generositeten sluta. Och där är ju verkligen ett tips också från Riktsammansprogrammet nu under 2023. Så hade en deltagare som sa, vi har en god ekonomisk situation, men det är typ ingen som har råd att göra de grejerna vi vill göra. Och det var så här, men så min insikt var så här, jag ska bjuda med min bror och hans familj.
Yeah.
Och jag tyckte det var så jättefint, han var så här, det är den bästa resan vi har gjort. Att plötsligt så kunde man liksom utöka det här och ge bort till någon annan. Och det gav väldigt, väldigt mycket liksom livsenergi. Det gav väldigt mycket minnen. Det gav väldigt hög avkastning på de använda pengarna. Så att detta är kombination. Det finns en bok som heter Happy Money, The Science of Happier Spending. Så jag tror vi kommer komma tillbaka och göra ett avsnitt i framtiden av den. Och sen den här, if you're not spending, if your money doesn't buy happiness, you're probably spending them wrong. Avsnitt 116. Och detta är också då ett resonemang från Bill Perkins bok, att han säger så här, men eftersom vi inte tar med oss pengarna när vi dör, tänk om livet är ett spel där vi ska samla på så här life experience points, alltså vi ska uppleva de här sakerna. Och sen säger han så här, jo, jag fattar att det kan låta konstigt, men många som är intresserade av pengar fattar grejen att pengar kan ge avkastning. Ja, men låt oss också se på upplevelser som att det är något som ger avkastning, att jag kan få en emotionell avkastning på min spenderade krona. Och då blir det också en sån här bra fråga att fundera, var får jag som mest emotionell avkastning på mina pengar? Hur kan jag maxa känslan? Hur kan jag maxa känslan per krona?
Yeah.
Att det är det som är spelet. Och att den blir också så här att när jag är, till exempel om vi bara leker så att vi tar ett slumpmässigt år, så här, jag är 25 och sen så säger vi att jag har noll upplevelse innan 25, bara för att det ska vara enkelt för modellen. Så okej, okay, så 25 då har jag liksom, jag har där jag är, men jag har säg 100 erfarenhetspoäng, men jag har inga minnespoäng. Okej, år 2, när jag är 26, ja, då har jag med mig de minnena från när jag var 25, plus de nya minnen jag skapar när jag är 26. Så när jag är 27, då har jag det jag upplever när jag är 27, men jag har dessutom minnena från när jag var 25 och 26. Och så fortsätter, så när jag är liksom 70, om jag har liksom jobbat med det här, då har jag ju liksom massa minnen som jag har samlat på mig från de tidigare åren. Och detta är ju varför jag gillar den här dagboksappen. För att jag vet att detta spelet kommer att göra det, att jag kommer att känna att jag har mycket mer erfarenhetspoäng och minnespoäng.
Ja, du kommer att uppleva dem om och om igen.
Ja,
ja,
och att jag ser det att när jag gör det där dagboksinlägget i den här, så är det precis som när jag månadssparar. Jag månadssparar in ett minne i den här som jag sen kommer kunna liksom scrolla i.
Ja, men absolut. Men jag tänkte på det där med att man ibland får så mängd rabatt när man ska göra saker. Eller inte mängd rabatt, grupprabatt kan man väl säga. Mm. Eller är ni två så går ni för detta priset som är billigare än om du går det. Alltså det är ju också ett schysst sätt för dem som då säljer någon upplevelse eller sådär.
Ja.
Hjälpa en att uppleva något tillsammans med någon annan, kom jag på.
Ja, ja, men absolut. Ja, men så är det.
För ofta är det så att man får ett bättre pris om man är många.
Ja.
Om man nu tycker om att göra saker i grupp. Jag kommer ju göra någonting med vår 12-åring.
Ja.
Lärde oss längdskidåkning när vi åker på skidresa. Så först tänkte jag att jag skulle göra det själv.
Ja.
Och sen så började jag förstå något, att vår 12-åring börjar bli tillräckligt stor för att hänga med på allt möjligt. Liksom. Som man själv då innan tyckte så här, men de är för små barnen och jag får göra det själv. Och då fick vi också grupprabatt.
Ja,
ja.
Eller hur?
Ja, så ja. Men jag har aldrig tänkt på det nu förrän vi pratar om det nu vid detta tillfället.
Ja. Så att jag gillar ibland så här, vi har kompetensen, tänka i månadssparande, tänka långsiktigt, tänka uppskjuten belöning, tänka ränta på ränta. Ja, men bra, vi tar den kompetensen och så gör vi den på minnen och emotion och liksom maxa avkastningen, fast i ett annat område. Och det är det jag tänker, att pengar är bara en resurs av flera. Och så här kan man ju tänka kring energi etc. Så att jag tänker återigen, om vi skulle säga så här. Vi pratar alltid så här, bästa tillfället börja spara var 20 år sedan. Näst bästa tillfället är idag. Alltså du vet, börja tidigt. Börja så tidigt som möjligt med ditt sparande. Samma sak med dina upplevelser. Börja fundera på vilka upplevelser du vill ha i livet och hur ofta. Och börja fundera på dem redan idag. Och det kan vara stora upplevelser, det kan vara små upplevelser, det kan vara dyra upplevelser, det kan vara gratis upplevelser, de kan vara hedniska eller eudaimoniska. Jag var tvungen att ta med, jag tyckte det var ball. Hedniska är så här tillfredsställelse direkt och eudaimoniska är så här uppskjuten belöning.
Ja, ja, marshmallow-testet.
Okay, ja. Mm. Men poängen är så här, börja tänka på dem redan idag. Vad vill jag uppleva? Vad vill jag vara med om? Och återigen, nu har jag sagt och tjatat om det, behöver inte vara liksom så här medelklassgrejen i Sverige, jag ska åka till solen. Detta kan vara så här, åka pulka med barnen, hämta barnen på dagis tidigare, ta en promenad, ha middag med dem på söndagar, åka och hälsa på. Alltså så här, återigen, Riket Sammansprogrammet, För att det där har jag liksom under hela 2023 haft den här konversationen gående med dem. Då hade jag ett par i Göteborg som har en jättefin ekonomisk situation. De har sålt sitt företag, har pengar, jobbar kvar i det. Och var så här, nej men jag har liksom de senaste åren liksom all fokus gått till företaget eller till barnen och liksom familjen. Men jag har inte hunnit träffa så många vänner. Och nu har jag mina vänner, de bor i en annan del av landet. Och så var jag så här, för man kan inte åka och hälsa på dem. Och de var så här, ja men så här, varför bara liksom göra en sån här crazy grej? Bara så här, ring till dem så här, vet vad, imorgon så kommer vi upp. Jag kommer upp till Stockholm och så tar vi en fika. Du vet så här, det hade ju varit att använda sina pengar, köpa sig tiden att åka iväg, träffa sina kompisar, du vet, en vardag. Det är ändå inte, det var bara någon timme med tåg.
Ja.
Alltså förstår du? Mm. Så att det kan vara den typen av upplevelse också. Det kan vara att träffa sina föräldrar. Alltså du vet, det är också så här, räkna hur många gånger du träffar dina föräldrar per år. Det kan vara 3 gånger säg per år man träffar sina föräldrar för vissa. Om de är 70 eller 60, ja då har du kanske, om de lever tills de är 85, då har du 25 år kvar, 3 gånger om året, det är 75. Du har 75 tillfällen kvar att träffa dina föräldrar. Jag tror inte vi tänker så, men Nej. Det är ett ganska bra sätt att säga så här, nej men jag vill göra de grejerna.
Nej, det gick inte.
Och ett mer konkret sätt att göra som förenklar den här, detta är att tänka i såna här tidsbuckets, alltså tidshinkar.
Ja.
Att tänka så, okej, men vilka upplevelser vill jag ha till exempel i 5-årsperioder? Att okej, men mellan jag är, till exempel jag är nu 42, så vilka upplevelser vill jag ha mellan 40 och 45? Vilka upplevelser vill jag ha mellan 45 och 50? Vilka upplevelser vill jag ha mellan 50 och 55? Så att man kan liksom bara göra liksom så här kolumn, alltså en tidslinje och så bara skriva.
Ja, det kanske kan hjälpa.
Ja. Tycker man det är för jobbigt, att det är för kort intervall, men gör så här 30-årsintervall. Så här 0-30, om man är liksom 20 och lyssnar på det här, mellan 30 och 60 och efter 60. Alltså så att det är ingen rätt tidsperiod att göra det, men bara det underlättar att göra så här. Ja, men
man får testa lite olika sådana tidsperioder.
Ja, eller ta 10 års.
Ja, jag tänker snarare 1 år. Alltså jag klarar inte av att tänka så långt. Ja, 3 år kanske.
Ja, fast det blir också knasigt, Karlin.
Jag berättar för mig.
Jo, men alltså så här, ja, 3 år. Så här, vad gör vi när barnen flyttar hemifrån? Hur vill vi?
Ja, men jag har umgåtts lite med de tankarna. Ja. Men jag har bara umgåtts med
dem. Det är inte om 3 år.
Nej, det är inte om 3 år. Men då har jag tänkt så, ja, men då kanske vi bor utomlands och sådär. Ja. Jag har bara umgåtts med de tankarna.
Ja.
Så att det har inte blivit uppspaltat i någon tabell eller så.
Nej.
Eller på något annat vis. Men det, vi kan ju prata om det.
Ja, men absolut.
Vi kan ha en liten extra kick-off och prata om det, vad som ska hända när vi är 55 plus.
Ja, men exakt. Och utmaningen här är att man behöver ha det mentala överskottet som vi pratade med Jonathan i ett avsnitt. Mentalt överskott att orka tänka det. Att orka tänka den här frågan. Att orka ha med sig den här frågan över en middag eller en vecka eller 2 eller 3, utan vi ska ju vara så snabba. Jag ska svara direkt, och kan jag inte svara direkt så är det en dålig fråga, eller jag vet inte, och så går vi vidare. Så att här när svaret är så här, jag vet inte, då kan man liksom hjälpa den andra och säga så här, men om du visste, om du skulle gissa, om du skulle spåna, så här klassiska,
drömma lite eller vara crazy eller
och det är därför jag uppmanar att den här frågorna görs bäst i par.
Yeah.
Liksom med din partner eller en vän eller syskon eller förälder. Alltså du vet, du kan göra detta med dina föräldrar. De har ju också 5 år kvar. Sannolikheten är hög att de har 5 år kvar att leva. Ja, vad vill man göra i de här perioderna?
Yeah.
Och ha det kanske som en lista på kylskåpet. Fylla på efterhand. Så tänker jag. Så vilka upplevelser vill du vara med om i olika perioder i livet? En lite mer brutal variant av den här frågan.
Ja.
Nu ser jag Karo så här, kolla på mig.
Men det är väl att stirra döden i vitögat och, tänka så. Om jag skulle dött imorgon, vad skulle jag ångrat då?
Så kan man absolut göra. Eller om du blev sjuk eller fick cancer. Liksom så här, vad skulle du göra? Det är absolut. Jag tänker så här, för oss som har barn så är ju en bra sån här fråga så här, hur vill du att dina barn ska minnas dig? Vilka upplevelser vill du ha tillsammans med dina barn? Alltså inte ja, att, ja. Inte
och
att
vet,
det går bort.
Det sjuka är för mig då, är det inte så att ah, vi skulle bestiga Kilimanjaro tillsammans och sånt. Det är inte sånt. Nej. Det kan vara.
Ja.
Men då är det så att, att jag hade tid för dem, att vi lärde oss saker tillsammans. Sådana stillsamma aktiviteter är det egentligen.
Ja, ja. Exakt.
Så, men man tror, eller jag tror, alltid att det ska vara något sånt där spektakulärt. Liksom att de kommer ihåg att man var så jävla bra talhållare. Eller,
ja.
Eller vet, att man fixade studenten som ingen annan har gjort förut. Eller whatever. Liksom.
Jag,
men jag,
är så,
nej, men jag kommer nog en stickkurs med mitt barn ungefär.
Ja.
Ja. Ja, stillsamt.
Exakt. Ja, men exakt. Ja. Så också en sån här fråga. Hur vill du att dina barn ska minnas dig? Eller då, vilka upplevelser vill du ha tillsammans med dem? Och det, jag tycker så här, jag tycker detta är viktiga frågor.
Ja.
Och här tog jag till exempel en sån här inspiration i forumet när jag förra året åkte till Polen med då vår äldsta. För det var någon som skrev i forumet så här, jag var iväg en weekend med min son som var 13 och tricket med resan var han fick bestämma allt. Så att, och jag tog med mig det. Vi åkte till Polen, vi satt på hotellrummet, så frågade jag, vad vill du göra nu? Jag vill kolla på Netflix på hotellrummet. Hade det varit Jan version 1.0 så jag var så här, vi har för fan inte åkt till Warszawa för att sitta på hotellrummet. Och nu var jag så här, perfekt, då gör vi det. Och sen så bara, ville hon gå ut? Ja, men då gjorde vi det. Och nu när vi hade nyår och frågan är så här, vad var en av de bästa grejerna med 2023? Då kom ju det upp.
Att de gillade resan där.
Ja, att det var bland det bästa.
Ja, och jag tänker, precis som du säger, att det kan ju vara verkligen trist om man åker iväg och reser och man upplever att det är ett jävla go, liksom. Att man ska uppleva så mycket som möjligt och sen så åkte man hem. Ja. Man hann inte ta det lugnt eller hinna prata tillsammans för man hade 2 timmar på hotellrummet.
Exakt, exakt. Ja. Så att, och där är också, jag vill också att mina barn ska minnas att jag alltid hade tid för dem. Alltså så här, alltså detta låter ju skitkonstigt, men om de säger så här, pappa jobbade mycket, men han hade alltid tid för mig. Då är jag så här, I nailed it, liksom. Ja, bra. Jag tänkte göra bara liksom kort reklam här. Vi har varit inne på detta med Rikets sammansprogrammet. Så en minut reklam, det är Rikets sammansprogrammet är ett program där syftet är att göra ditt liv rikt, så som ett rikt liv är för dig. Och för till exempel om vi tar 2023 deltagare så har det inneburit att man har gjort allt från att byta jobb till få 100% koll på sin ekonomi, fått bättre relationer, man har prioriterat till exempel barnen, man har prioriterat en resa, vissa har flyttat bak i tiden att de har tänkt så här, men när vi är 55 så ska vi göra det där, och nu gjorde de det när de var 48. Någon har räknat så här, jag kommer kunna gå i pension med min man för jag har gjort min ekonomiska livsplan och min man är 8 år äldre. Jag säger att jag kommer kunna gå i pension samtidigt som honom trots att jag är under 60. Där är folk som har gett bort arv till sina barn tidigare för de inser att det är viktigare för våra barn att få mindre summa tidigare i livet än att vi ger dem en hög summa sen. Andra ska ju säga att jag umgås med mina barn utan min mobiltelefon. Alltså massor av den typen, att man har skapat sin livskompass. Jag vet vad som är mer viktigt för mig. Jag oroar mig inte för pengar framgent. Alltså den typen av resultat. Och vi gör detta genom under 12 månader ha ett typ som ett träningsprogram. Som att jag brukar ibland säga, det är som att gå på gymmet. Du får maskiner att träna i och du får instruktioner för att träna på maskinerna. Och sen kör vi grupppass ibland när vi går till gymmet allihop och tränar tillsammans. Där vi pratar om övningar, så här, hur använder man dem och sen hur gick det när du använde dem? Vad lärde du dig? Vilka misstag gjorde du? Vad kan vi göra annorlunda? Så att man kan säga rent konkret, det handlar om att skapa sin livskompass, många av de här frågorna, men att göra det i lugn och ro under ett år. Inte så här prägga in det i ett avsnitt. Det handlar om att göra den här ekonomiska livsplanen som vi har pratat om, att göra hur vill jag att min ekonomi ska se ut mellan 42 och 100 eller vilken ålder du nu är i, och göra olika scenarion. Så detta är mitt worst case, detta är mitt best case, och sen att göra saker som är viktiga men som inte är akuta. Och investeringen i detta är så här, du kommer behöva lägga ett par timmar per månad i liksom investera i dig själv. Alltså att fundera på de här frågorna, att ta den där lunchen med din partner eller med ditt syskon eller en vän som du gör programmet med. att prata om de här viktiga sakerna. Så det handlar inte om att du ska leverera någon rapport, utan det är mycket liksom så här, prata, fundera, reflektera. Och då priset är ungefär 550 kronor i månaden, det vill säga ungefär 6,6 som ett gymkort i Malmö. Men det är faktiskt billigare än ett gymkort i Malmö eftersom du går två för det här priset. För jag tror erfarenheten från 2023 var de som gjorde det med sin partner, de tyckte det var många var jättebra. Och sen var det vissa som gjorde det med sin vän. Så jag har ingen partner men jag vill göra detta i alla fall. Så var jag så här, ja men har du någon kompis som vill göra detta? Så jag har Lena och Lena som är så här fantastiska deltagare. Och så här, vi har blivit mycket bättre vänner för vi har pratat om saker vi aldrig har pratat om tidigare. Och vi har så roligt tillsammans och vi har lärt känna varandra mycket, mycket bättre. Så man går två för priset av en. Helt enkelt. Finns info på riketillsammans.se/programmet. Länk i beskrivningen. Programmet kör igång i början av 2024. Är det så att du lyssnar på detta i efterhand så går det ofta att hoppa på och jobba i kapp. Och annars så kommer vi, jag tror inte vi kommer köra 2025, men vi kommer ha en variant på det. För jag tycker att de här, det är inte som att de här frågorna kommer vara mindre viktiga 2025. Så då kan man ofta lägga ett mejl till mig. Så att är det i början av 2024, anmäl dig till programmet. Är det liksom efter sommaren 2024 du lyssnar på detta, hör av dig så kan jag berätta vad vi är med det just nu. Slutreklam. Bra. Så att om vi tar ytterligare en sån här fråga att fundera på då till exempel, vad skulle göra mitt liv rikare om jag la mer pengar eller la mindre pengar på? Så det kan också vara en sån här grej. Och det kan återigen... Så kan...
Vad svarar du på den frågan?
Ja, men till exempel, det var ju väldigt uppenbart att kameran, den där telefonen, gav oproportionerligt mycket energi. För att det blev en ny hobby. Och jag underskattade
bizarrt. Det är inte en ny hobby, det är en hobby som du plockade upp. Liksom.
Ja, men
du...
igen.
Ja, igen, ja. Fotografen.
Ja, och sen köpte jag mig en sån här digital kurs. Bli en bättre iPhone-fotograf. Ja. Som jag ska gå nu under våren. Så att det är en sån grej. Jag tänker, till exempel. Bra. Snyggt. Sen när vi pratade om de här sakerna, hur man kan använda sina pengar. Jag tänkte att vi måste säga den här från avsnitt 314. Där vi går igenom så här. Massa olika pengaregler som är positiva för att liksom just använda sina pengar. Kommer du ihåg det avsnittet? Då hade vi från Ramit Sethi, vi hade från Alan Roth, vi hade från massa finansiella rådgivare, deras bästa tips. Men två som jag gillade jättemycket, det är ju Ramit Sethi. Ska du berätta hans, den här spendera extravagant-regeln?
Spendera extravagant på det som är viktigt för dig och vara brutalt snål i det som inte är viktigt för dig. Och där har han ju gett exempel på människor som har, där har varit jätteviktigt att äta ute, god mat och sånt. Men själva inredningen hemma i lägenheten har inte varit intressant för 5 öre. Nej, man ses ute och äter tillsammans och umgås där. Ja. Så då har den personen lagt jättemycket pengar på restaurang och lunch och så. Men inte varit särskilt... alltså spendersam i sin inredning hemma. Och jag tycker det är ganska befriande. För att det blir liksom inte som att man måste nå en viss nivå av hur det ska vara i livet, för annars ser andra ner på en. Utan man väljer själv liksom.
Jag har en medveten användning och gå till extremerna istället för att vara mellanmjölk. Jag gillar det jättemycket. Om man är på den som man är så här, åh Jan, jag tycker detta är jobbigt, kan du inte ge mig en sparregel? Så är jag så här, Nick Maggiulli i boken Just Keep Buying, så här, lägg in lika mycket i ditt sparande som det du köper. Så köper du skor för 1,000 kronor, lägg in 1,000 kronor extra. Så du köper inte skorna förrän du har 2,000 kronor. Med?
Ja.
Så man sparar ihop 2,000.
Jag hatar den. Jag tycker den är så... Jag förstår att vissa gillar den.
Ja.
Men jag är så här, jag skulle inte handlat någonting då ju. Jag skulle nog inte det, Jan.
Nej. Och sen har vi ju sådana, vi har alltid en flaska champagne i kylskåpet.
Ja, det har vi faktiskt.
Ja.
Det stämmer.
Ja, så att det är lite roligt. Bra. Jag tänker så här, jag tänker vi ska runda av, men vi har ett avsnitt 294 som handlar om det här, 5 saker vi ofta ångrar innan vi dör. Från Bronnie Ware, som är en australiensisk kvinna som jobbade typ som hospice hemma hos folk som var döende. Och hon konstaterade att det människor ofta ångrar är att de säger så här i slutskedet av livet så här: jag önskar att jag hade haft modet att leva ett liv sant mot mig själv och inte det liv andra förväntade sig av mig. Och de brukar ofta säga så här: jag önskar att jag inte hade jobbat så himla mycket. Och här är en riket sammansvarianten på den, blir så här: jag önskar att jag inte hade sparat så mycket. Att jag kanske hade använt den tiden och de pengarna till någonting annat. Jag önskar att jag hade haft modet att uttrycka mina känslor. Jag önskar att jag hade hållit kontakten med mina vänner. Och jag önskar att jag hade låtit mig själv vara lyckligare.
Ja, ja, det är, de är spännande alltså.
Ja, och där Jordan Gruber som har skrivit så här, typ läkarens guide till ett rikt liv. Han är så här ekonomisk free fire men jobbar på hospice. Så han liksom, han brukar, jag brukar utmana mina lyssnare och mina följare att ställa sig den här frågan. Jag ångrar att jag inte har haft tid, energi eller modet att...
Punkt.
Ja. Och fundera på den frågan redan idag. Är det någonting du ångrar?
Nej, men alltså i och med att vi har haft ändå den här konversationen nu under ett tag. Det här med både vad man ångrar om man inte gör det. Och att man ska våga lägga pengar på det som man vill göra också. Och låta sig själv vara lycklig. Så har jag ju börjat så här. Ja, men vi går den här stickkursen. Ja, men vi bokar de här längdskidåkningen. Eller man får faktiskt lov att skaffa sig skridskor. Även om man inte använder dem mer än 2 gånger om året i Malmö. Eller whatever liksom. Så att jag inte är så noggrann med. Åh, det ska komma till sån användning hela tiden. Och ja, men vi kommer kanske inte sticka sen när vi har gått den stickkursen. Det vet inte jag.
Nej.
Utan det har blivit bättre faktiskt på det. För vi har haft den konversationen gående ju.
Ja.
Ett visst tag nu.
Ja, jag försöker ju hålla denna flaggan högt.
Liksom. Ja, vad tänker du om den frågan då?
Nej, men jag tänker inte så himla mycket på den. Jag är så rädd för att ångra mig i framtiden. Så jag testar ju mycket idag. Och ibland blir det bra, ibland blir det dåligt. Men jag känner faktiskt inte att jag ångrar så himla mycket.
Nej.
Jag vet att jag borde prioritera min hälsa mer än vad jag gör till exempel. För det är också så att om många av dina utmaningar inte handlar om pengar utan det handlar om tid, ja, men använd pengarna för att köpa dig tid. Och där gör vi också, jag kommer göra ett ganska stort experiment under 2024 här, men det kommer i kommande avsnitt.
Jag vet inte vad det är.
Jo, det vet du. Det vet du. Jaja. Det är bara att du inte tänker på det.
Men vet du vad jag tänkte med den här frågan? Jag ångrar att jag inte hade haft tiden och skäl och modet. Det är ju att jag vill göra allting själv.
Ja.
Jag vill hålla på med saker själv. Låt mig vara i fred.
Ja.
Och nu så har jag insett då att det är trevligt att göra saker med andra.
Ja. Ja, precis.
Jag tror inte att jag hade tänkt. Jag tror att om jag hade tänkt så här, men jag ska göra allting själv, så hade det dels inte blivit av.
Ja.
Alltså det kan ju vara det här att ta längdskidåkningslektion. Det är bara jag som ska göra det, det spelar ingen roll. Men nu så ska jag göra det tillsammans med någon annan.
Ja.
Då blir det helt plötsligt lite roligare.
Ja, och mer på allvar.
Mer på allvar, ja.
Ja. Ja, men precis. Snyggt. Det sista jag tänkte att vi ska ta, det är bara så här, vilka tids- eller möjlighetsfönster har du i ditt liv just nu som snart kanske stängs? Och tidsfönster är ju det här att vissa saker bara möjliga under en viss tidsperiod, för att till exempel barnen bor hemma eller föräldrarna är friska eller för att det passar innan vi har barn, eller till exempel så här, mycket enklare resa med barn innan det är skolplikt. Till exempel en sån grej. Efter 20 så är kanske barnen inte så himla sugna
på något annat, ja.
Göra för att de har sitt eget
studerar
liv.
Eller,
ja. Eller så här. Ja. Så att tidsfönster, några så här, frågan att fundera på, vilka tidsfönster har jag i livet som jag borde investera i just nu? Och då är stödfrågorna, om det, för det är lite klurigt, är så här, vilka upplevelser i livet kan du ha idag som du kanske inte har kommer kunna ha senare i livet.
Ja. Hur kan du investera tid och pengar för att förbättra din hälsa för att i framtiden kunna uppleva fler saker i framtiden?
Ja.
Och om din begränsning är mer i tid än pengar eller hälsa, hur skulle du kunna använda pengar för att friställa mer tid idag?
Ja. Så att det handlar väldigt mycket om så här, vad är möjligt nu som inte kommer vara möjligt i framtiden. Jag gillar ju det resonemanget jättemycket med tidsfönster. Vilka tidsfönster har vi idag som vi inte kommer kunna ha sen och lägga? För oss handlar det mycket om just nu, liksom, vi har en 12-åring och vi har en 70-åring.
Liksom, ja, det är de.
Och det är fem år. Så, och avslutningsvis, sista resonemanget bara för att runda av, är så här någonting som Bill Perkins kallar för din personliga upplevelseränta. Och då säger han så här, vilken ränta är du villig att acceptera för att skjuta upp en upplevelse? Till exempel en resa som du, till ett ställe som du har drömt om att resa. Det vill säga så här, du vill resa någonstans och så kommer jag till dig och säger så här, Karu, skitbra, men vet du vad, om du reser nästa år så får du den 25% billigare. Och då kan man säga så här, om man är 20, då är sannolikheten ganska hög att man tar den.
Ja, ja.
Eller hur? För det spelar inte så stor roll om vi gör detta nu eller nästa år. Och så här, spara 25%, alltså det är nästan att jag kan göra en liten extra bonusgrej för de pengarna. Om jag skulle säga så att du är 75 och jag kommer så här, Karo, du vet, du kan göra denna resa nästa år. Du får 25% av pengarna. Karo skakar på huvudet.
Nej.
Vem
vet?
Ja, då vill man ha en ganska hög ränta, eller hur?
Jättehög ränta.
Jättehög.
Man vet ju inte om man kommer att vara kvar. Liksom.
Nej, när man är dödssjuk.
Alltså det finns ingen ränta då?
Nej, som då är det oändligt högt.
Ja.
Eller hur? Så detta är ett ganska, liksom för dig som gillar pengar och avkastning, så är detta ett ganska naturligt resonemang. Men liksom så här, det visar ju att tiden liksom spelar roll. Att pengarna är inte så himla viktiga, och ju äldre vi blir, desto mindre intresserade borde vi vara att skjuta på upplevelser. Eller hur? Men vi agerar inte på detta sättet i vardagen.
Nej.
Så att jag vill verkligen skicka med det här. Skjut inte upp grejer, utan börja liksom fundera redan idag på det. Snyggt. Jag tänker, jag hade skrivit här en slide, vad blir du sugen på att göra nu?
Ja.
Det är verkligen en sån där grej att agera. Och om jag får komma med tips till någon som lyssnat ända hit, skicka ett sms till en kompis eller en vän eller din partner och säga så här, vet du vad, vi ska ha ett samtal här med några viktiga frågor. Och så att boka
några
in.
Några trevliga, viktiga frågor.
Ja, precis. Nej, men eller så här, bjud på en lunch eller whatever, ja. Liksom för att jag tror att detta är viktigt att prata om. Jag tror att detta är rikedom i livet, och jag tror att detta kommer vara mycket viktigare för vår lycka än att det kommer vara mycket pengar på kontot. Och naturligtvis, är det så att man får jättemycket lycka av sina pengar på kontot, alla benör, kör på. Ja, det handlar inte om att jag har rätt i detta, utan återigen, do whatever rocks your boat. Så nästa steg, kolla gärna länkar till de andra avsnitten vi har pratat om, för att detta var liksom ett samlingsavsnitt. Unna dig tid och reflektera, prata med någon annan. Häng med oss gärna i Rikets sammansprogrammet under året. Häng med oss på Patreon i vår community där vi brukar prata om det här. Och sen så är det väl egentligen bara att säga tack.
Tack.
Är det något du tänker?
Nej, jag är jätteglad att vi har den här konversationen gående.
Ja.
För vi har ju gjort andra avsnitt också som har berört det.
Ja, men precis. Så att uppskattar du avsnittet, prenumerera, gilla, kommentera, ställ en fråga i forumet. Det kommer vara jättespännande att höra vad du tänker och vad ni andra tänker. Och så får du gärna dela detta vidare. Tack så mycket.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.